Ja, en kort repetition utav det som Dan täckte då. Vi har ju tittat förut på de sju församlingarna. Vi såg sen om den här bokrullen. Och att varje gång en bokrulle, ett sigill bröts, så blev en bit papper synligt då. Så blev nästa sigill synligt. Och så vidare fram tills det sjunde sigillet. Och den texten som det står på den här delen av bokrullen som öppnas med varje sigill, det är det vi ser i de här olika hästarna och andra saker som händer. Det är ett skede i historien. Så jag tycker om kommentaren här faktiskt till Bibel 2000. Det står tydligen menas att en bit text blir synlig var gång ett av sigillen bryts. Textstyckena motsvarar då ett skede i den sista tidens förlopp. Vi såg att det handlade inte bara om den sista tiden, eller ja, på ett sätt den sista tiden, men det handlar om tiden från Johannes tid ända fram till Jesu återkomst. Och att det börjar med Johannes tid. Och vi såg de här hästarna. Den första hästen var vit. Och vad kom ni fram till att den representerade? Den apostoliska kyrkan. Var ni med på det? Ja. Vi såg ju, vi kom ihåg att det är viktigt att låta Bibeln tolka sig själv. Så när vi letar efter identifieringen av de här hästarna så måste vi titta tillbaka till Gamla Testamentet och vi ser vad representerar den häst i Gamla Testamentet. Om man läser Zakaria, boken Zakaria, så ser man att det står återigen där om hästar. Det står om med olika färger och allt sånt här. Och i Zakaria kapitel 10 så finner man att Herren säger att Judahus, att han ska göra den till sin stolta stridshäst. Så vi får en aning om att det här kan handla om Guds folk som representeras av de här stridshästarna. Och då skulle den bilden passa väldigt bra in. Den apostoliska kyrkan, Johannes, under Johannes tid, som red framåt. Och det är inte bara något som jag har kommit fram till. Många kända teologer som Matthew Henry och andra har dragit den slutsatsen också. Känner ni till Matthew Henry?
Nej.
Nej, inte. Okay, han är kanske den mest kända bibelkommentatören inom protestantiska kretsar. Ja, han har skrivit en otroligt ökänd kommentar i alla fall. Och där skriver han just om det. Men hur som helst, vi ska inte gå in på det här. Den första hästen. Den andra hästen var röd. Och då påminns vi återigen om de här församlingarna. Ni minns att det är en koppling mellan de sju församlingarna och de sju sigillen. De täcker egentligen nästan samma tidsperiod. Så Efesos var den här tidiga kristna kyrkan. De hade förlorat lite av sin första kärlek. Den här första hästen, den hade ju inte förlorat sin första kärlek direkt. Så det kanske är lite tidigare skede. Men ja, sakta men säkert så började förändringar att ske. Och det blev en röd häst som kom fram istället. Och den här röda hästen hade ett svärd, den tog bort freden ifrån jorden. Och rött i Bibeln är ju en bild på, alltså blodet är ju rött. Och förföljelse kan vara ja, av olika slag. Och det hände också med den kristna kyrkan, när Satan inte kunde besegra dem i en, eller han försökte förfölja dem. Och det skedde genom romarriket. Men som Tertullian sa, ju mer ni dödar oss, desto fler blir vi. Martyrernas blod är kyrkans utsäde. Så församlingen växte trots den här förföljelsen. Men det är den förföljda kyrkan. Mellan 100 och 313. Sen har vi den svarta hästen. Och det var väl där vi kom in på den svarta hästen.
Nej.
Nej. Då kör vi vidare på den då. Låt oss läsa vers 5-6.
Och när det bröt det tredje inseglet hörde jag det tredje väsendet säga kom. Då fick jag se en svart häst och mannen som satt där hade en vågskål i sin hand. Och jag hörde liksom en röst mitt bland de fyra väsendena säga ett mått vete för en silverpenning, tre mått korn för en silverpenning, och oljan och vinet må icke skada.
Här har vi en svart häst, och det är intressant om man bara tänker på det här. Vem är det som bryter alla de här selen?
Jesus.
Jesus. Återigen, det här är Kristuscentrerat. Varje sil som bryts är Kristus som initierar det här. Det är han som öppnar historien och för sitt folk framåt. Men när han gör det här så kommer den här tredje, eller de här olika väsendena, återigen, det kopplas tillbaka till den här himmelska synen som man får se om de fyra varelserna, de här keruberna som vi såg. Och nu är det den tredje utav de varelserna säger kom, och så kommer en svart häst. Om vit representerar rättfärdighet och renhet, vad tror ni då att svart skulle representera?
Det får ju vara en raka motsats.
Det vore logiskt. Så det är alltså synd eller... Ja, det är början på den kan man nog säga. Jag tror att den här representerar, kommer ihåg den tredje församlingen? Det var den här kompromissande församlingen som lät något av Biliams läror, att, eller Nikolaiternas läror, förlåt, komma in. Och samma sak ser vi här. Här börjar församlingen att kompromissa med synd. Den blir en svart församling. Och i hans hand, ryttarens hand här. Vad är det han håller i handen?
Vågskålen.
Och vad representerar vågskålen?
Business.
Business, ja. Eller hur?
I alla dess former.
För
domen också, eller hur? Så du har båda sakerna här. De använde ju den för när man skulle köpa och sälja för att det skulle bli rättvist. Men den här vågskålen är ju en bild på rättvisan också. Så statliga angelägenheter eller affärsmässiga aspekter ingår säkert båda i det här. Nu har kyrkan blivit business. De har tagit över eller den politiska aspekten den politiska aspekten. De är inte bara en kyrklig makt, men de är en politisk makt också. Vi ska titta lite på några av de här förutsägelserna i Apostlagärningarna. Där Paulus varnar för det här avfallet som faktiskt skulle ske inom kristenheten. Det var en kille som jag studerade med som hade kommit till slutsatsen en gång att ja, det var, han hade tittat på mycket konspirationsteorier och sånt här och kommit till slutsatsen att ja, Bibeln måste vara ett påhitt utav Vatikanen för att försöka få in pengar och få makt över människor. Han hade inte kommit från någon kristen bakgrund direkt där och då. Men det som fick honom att ändra uppfattning i det var när han såg att Bibeln faktiskt förutsade att det skulle ske ett avfall inom kristenheten. Och det är en av de starkaste orsakerna också till varför jag kan lita på Bibeln. För det har skett så mycket ont i kristendomens namn, eller hur? Så mycket hemska saker. Och hur kan vi passa ihop det? Om Bibeln är sann, om Jesus har kontroll, hur kan han då låta människor göra sådana hemska saker i hans namn? Och det som har hjälpt mig att förstå det här är att Gud har faktiskt förutsett det. Och han har varnat för det. Och det ger mig trygghet att aha, Gud har inte ramlat av sin tron. Han har ändå kontroll på läget. Trots att människor gör såna här hemska saker i hans namn så har han varnat för det. Han har visat det i förväg i detalj. Och det ger mig trygghet.
Det är det man får i ansiktet också ofta. Heter, ja, men ni ser ond världen när man tittar på idag liksom. Hur kan det finnas en Gud som tillhör det? Och sen liksom därmed så har de stängt av i stort sett.
Ja.
Även om det inte är förutsagt för länge sedan.
Ja.
Och det har förekommit ju hela tiden. Men hela tiden tycker jag det är skrämmande att det här uppstår inom våra egna led.
Mm. Det är det.
Det gäller ju att...
Det är lite allvarligt.
Att vi tycker att var en verkligen maken. Vad är det för rörelse? Vad pågår? Vart är vi på väg?
Mm.
Det finns ju inom alla.
Mm.
I alla sammanhang.
Det finns i alla våra hjärtan också.
Ja, dessutom det. Det är
så. Ja. Så vi behöver Guds nåd i allt. Paulus säger så här: jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar komma in ibland er, och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Det som jag tycker är intressant med den här versen är att han lyfter fram orsaken till varför man skulle förvränga sanningen. Det var för att få fler lärjungar. Och visst är det en frestelse. Jesus gav missionsbefallningen, gå ut och predika evangeliet. Och ibland så är evangeliet, det passar inte riktigt in i alla människors livsstil. Det skär, det är ett tveeggat svärd så att säga. Och då finns det en frestelse att börja kompromissa och säga, nej, men vi sänker lite på det här, det är inte så viktigt det här med att tillbe avgudar. Ja, men bara ni säger att det är något annat eller inte gör det offentligt, eller man försöker ursäkta vissa saker och ting för att få fler lärjungar. Och det är en fara. Och det var det som skulle hända. Så jag brukar säga, om ni känner till berättelsen i Troja. Grekerna. Vad sa du?
Det är lite hädiskt.
Hädiskt.
Det var trojanska hästen.
Ja. Det är en bra fråga. Om ni kommer ihåg berättelsen i Troja, så var det så att grekerna skulle inta Troja. Och de lyckades inte med våld inta Troja. Så vad gjorde de? De byggde en häst. De stoppade in grekiska soldater där. De sa att det här är en gåva till er i Troja. Och så åkte armén iväg, fast de åkte inte helt iväg. De stannade vid ett visst ställe. Och trojanerna blev överlyckliga och sa, vi har vunnit kriget. Och så tog de in den här hästen. Och de trodde att det var en present, en gåva. Men på natten så hoppade de ut. De öppnade portarna. Och grekerna kom tillbaka och Troja föll. Så vad kan vi lära oss ifrån det då? Ja, det som grekerna inte lyckades med genom våld, det lyckades de med genom bedrägeri. Och om vi tänker efter på den kristna kyrkan, vad hände när den kristna kyrkan förföljdes av Rom? Som vi läste vad Tertullianus sa, martyrernas blod är kyrkans utsäde. Kyrkan växte. Satan kunde inte krossa kristendomen med våld, hur mycket han än försökte. Så vad gjorde Satan? Han bytte taktik. If you can't beat them, join them. Eller hur? Men istället så började han att föra in hedniska läror i kristendomen. Den trojanska hästen, om du så vill. Och vi pratade om det här också, om Konstantins omvändelse. Han fick se det här tecknet. I detta tecken ska du segra. Och han vinner seger. Och han blir kristen. Hela nationen blir kristen. Alla kristna jublar. Han säger, nu upphör förföljelsen mot de kristna. Ni får tillbaka era egendomar. Jätteskönt, eller hur? Vi har överlevt förföljelsen. Och nu har till och med den mäktigaste mannen i världen blivit omvänd. Men allt var inte helt frid och fröjd. Om man tittar på Konstantins omvändelse, som vi har pratat om också. Trots allt kunde inte kristendomen växa upp genom det romerska samhället och hedendomen utan att i sin tur bli färgad och påverkad av den gamla polyteismens riter, högtider och ceremonier. Kristendomen erövrade inte bara Rom. Rom erövrade också kristendomen. Och det här är ju faran. För vad Konstantin gjorde, eller inte bara han, men senare kejsare också, var att de tänkte att om vi nu har kristendomen till statsreligion, så är det ju enklare att få hedningarna att bli kristna om de kan fortsätta att tillbe sina avgudar eller göra de här riterna och ceremonierna som de alltid har gjort, fast vi sätter ett kristet namn på det. Och det var så man gjorde. Kyrkan gjorde allt den kunde för att slå ner sådana hedniska riter, men blev tvungen att kapitulera och tillåta riterna att fortsätta med endast ett byte av namn på den lokala guden till något kristet helgons namn. Så nu är det inte längre, nu är det inte längre Jupiter, nu är det Petrus, nu är det inte längre Isis, nu är det Maria och så vidare. Och så kunde de fortsätta och ha sina heliga platser, ha sina reliker, ha sina, allt det här som fanns inom hedendomen. Men nu hade det fått en kristen stämpel. En annan sak som Konstantin gjorde var att han flyttade huvudstaden från Rom till vad då?
Istanbul.
Istanbul, ja. Konstantinopel som han kallade det. Och det här skapade ju ett vakuum, ett maktvakuum i Rom. Flick skriver så här: ur ruinerna av det politiska Rom framträdde det stora moraliska imperiet i sin väldiga skepnad i form av den romerska kyrkan. Där på Vatikanens golv så kan man se Pontifex Maximus, det är en av påvens titlar. Det var egentligen den romerska kejsarens titel. Men den hade tagits över nu utav biskopen i Rom. Han fick politiskt inflytande ganska mycket. Speciellt under 400- och 500-talet så kom det här mer och mer då. En sak som också hjälpte påvens inflytande var att eller romerska biskopens inflytande var att Klodvig i Frankrike blev katolik. Många av de här hedniska barbariska stammarna konverterade. Och Klodvig var den mäktigaste av de här barbariska stammarna. Och när han blev omvänd så döptes 3000 soldater tillsammans med Klodvig. Armén marscherade längs med en flod där prästerna ropade ut dopsformulan, doppade grenar i floden och stänkte vatten på dem och gjorde dem förmodat därigenom kristna. Så en annan situation beskriver hur de marscherar genom en flod och sen så nu är de döpta allihopa. Det blev på något sätt att dopet vattnades ur. Dopet var inte längre, vi pratade om dopet här nu innan. Dopet är ju en bild enligt Bibeln på min överlåtelse, eller det är en bekännelse står det i 1 Petrus 3 och 21. Det är ett rent samvetes bekännelse till Kristus. Att jag vill tillhöra dig. Och det är någonting man gör efter att man har blivit omvänd. Jesus sa till Nikodemus: den som inte är född utav vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Att vara född utav vatten är en sak. Att bli doppad i vatten. Men att vara född utav ande är lika viktigt. Och det är omvändelsen, det är den förnyelsen utav anden, utav hjärtat. Genom den heliga ande som behövs för att komma in i Guds rike. Känner till den här mannen, Johannes döparen. Det var folkskaror som kom ut till honom och ville bli döpta utav honom. Här har han chansen, sin livstidschans att öka församlingsmedlemsantalet väldigt mycket. Men hård som han är så säger han: ni huggormsyngel. Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och tänk inte via Abraham till fader. Det är lätt att tänka att ja, men jag har vuxit upp i ett sådant hem. Det är lugnt för mig. Jag har goda värderingar. Men precis som Nikodemus behövde förstå, det är en omvändelse som krävs. Omvändelsens frukter behöver finnas. Och om de inte hade visat omvändelsens frukter så vägrade Johannes döpa dem. Så ni förstår problemet med att befalla sin armé, gå igenom den här floden. Hur kan man veta om omvändelsens frukter finns i de här personerna? De har just slagit ihjäl tusentals människor kanske och Har de fått en omvändelse? Har de liksom upplevt Jesus? Nu får man ju, jag kan inte döma deras hjärtan, men jag tror att en viss typ av förberedelse också skulle behövas för det. Så vi har en kompromissande kyrka. Och om vi läser vidare, vad var det stod här om den här hästen? Han hade en våg i sin hand. Jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra varelserna. Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar. Men oljan och vinet får du inte skada. Ett mått vete, det är ungefär ett kilo. Förlåt, jag har inte biblarna här. Nu har de... Där ligger de. Ja, okej. Okay. Om ni vill ha dem. I Uppenbarelseboken 6 och vers 6 var det där. Ett mått. Det här måttet motsvarar en dagsranson cirka en liter. Och en denar, en dagslön. Så ni kan tänka er, en påse mjöl för en dagslön. Hur mycket är en dagslön idag? 700 000 kronor. Tusen lapp. Ja, så en tusen lapp för en paket mjöl. Ni förstår, det här är hungersnöd det talas om. Det här är en riktigt allvarlig situation. Och jag tror att det handlar främst kanske om den andliga hungersnöd som fanns här. Men också fysisk hungersnöd fanns under den här tiden väldigt mycket. Så det är den svarta hästen. Har ni några frågor om den? Eller kommentarer? Då tittar vi på. Går vi vidare till nästa häst? 7. Om någon vill läsa. Vers 7-8.
Med bröt ett fjärde inseglet följde jag en fjärde varelsens rött som sa kom. Jag såg och se en gulblek häst och han som satt på den heter Döden och han hade dödsriket i följe. De fick makt över en fjärdedel av jorden till att döda med svält och med svält och med pest och genom vilda djur på jorden.
Ja, så nu är det en likblek häst, inte bara en svart häst men en död häst, och den som sitter på den är ingen annan än liemannen själv. Eller hur? Det är intressant här om man säger, vi läser det här, svärd, svält, pest och vilda djur. Den kombinationen är någonting som är hämtat från Gamla testamentet också. Det är en del av de förbannelser som Gud la på Israels folk om de inte skulle följa honom. I tredje Mosebok så står det om hur Israels folk skulle stå mitt i en dal. Och sen skulle några präster stå på Gerasims berg och några andra skulle stå på Gilboas berg. Sen så skulle de ropa ut förbannelser och välsignelser för dem. Och de förbannelserna som de ropar ut där då handlar just om det här. Och de upprepas gång på gång i Bibeln. Hesekiel upprepar dem också. Det står så här. Därför säger Herren. Hur mycket värre blir det inte när jag sänder mina fyra svåra straffdomar. Svärd, hungersnöd, vilda djur och pest över Jerusalem. För att där utrota både människor och djur. Så när de hade brutit mot förbundet. Mot Guds förbund. Då skulle Gud sända de här fyra plågorna. Och det är det vi ser i den här fjärde hästen. De har brutit mot förbundet. Församlingen är död. Den är inte levande. Den sprider död och den är död själv. Och vad är det för någonting som det här handlar om? Efter Konstantins tid så skulle någonting annat hända. Det skulle inte bli bättre. Paulus talade om ett avfall. som skulle komma, laglöshetens människa, fördärvets son, som öppet skulle träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Den här beskrivningen är ju en beskrivning av det som vi kallar för antikrist. Har ni hört om det?
Och, mot Kristus.
Mot Kristus eller istället för Kristus. Kan det betyda. Och jag tror att istället för är lite bättre. Visst är han emot, men han kan också ta platsen utav Kristus som vi ser här. Han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och många tänker att antikristen är någon form av person, som en enda individ som ska komma i den yttersta tiden och sätta sig i det nybyggda israelitiska templet. Men klart och tydligt så tror jag att vi ser i Uppenbarelseboken, som vi kommer komma in på lite senare, att antikrist handlar om ett system. Det handlar om ett system som sträcker sig under en lång tidsperiod och som har förföljt Guds folk. Som redan existerar idag.
Det finns två grekiska ord eller vad det är, för tempel.
Mm-hmm.
Jag kommer, och det ena är alltså på ett fysiskt tempel. Och det andra är alltså det templet som är vi. Mm. Alltså kristna, va?
Just det.
Och det måste ju vara, alltså om vi är Guds tempel, så måste ju det påvisas i Guds tempel. Ja, att antikrista kommer in i oss då. Och sen en grej som jag funderar på, det är ju, alltså det står ju att antikrist ande.
Mm.
Och den säger sig vara Gud. Och om det är en ande som kommer in i församlingen och in i människorna, och vi tror att ja, men det är Gud som talar, det är Gud som leder.
Mm.
Och det är så snarlikt så det inte går att skilja på om det är rätt eller fel.
Mm.
Så jag är mer inne på att det är en ande, och det kan vara ett system också som pratar om det.
Bra poäng.
Ja. Det är ju de som använder, du sa ju system, det är de som använder organisation.
Mm.
Som, och det tror jag, i alla fall hos mig, faller det bättre.
Det skulle man kunna säga, en organisation. En ande, alltså grejen är den att det står om antikrist ande, men det står också om, och jag tror att antikrist ande kan finnas inom oss alla på ett sätt, och vi kan förledas, men Paulus talar här om en form av ett avfall, en figur som ska sätta sig i Guds tempel, och där templet i den här situationen, och som de flesta har tolkat det tidigare också, är att det handlar om församlingen. Han ska sätta sig i församlingen och utge sig för att vara Gud. Och jag menar, vi kan, om vi tar det andligt talat, så kan ju vi frestas att sätta oss i Guds ställe. För Gud, Jesus ska sitta på tronen i våra hjärtan. Men vi kan ju sätta dit oss själva och tänka, nej, jag ska styra mitt liv. Det är antikrist ande. Men det här skulle också ske på ett fysiskt sätt inom kyrkan, det skulle ske det här avfallet. Och det tror jag vi ser också så småningom, den här biskopen i Rom började ta mer och mer auktoritet. Och till slut så kom de till den slutsatsen som det här är från 1800-talet visserligen. Men de menar att de har den allsmäktige gudens plats här på jorden. En av påvens titlar blev Vicarius Filidei, eller Guds sons ställföreträdare. Vi pratar om någon som Kristi ställföreträdare. Det är antikrist, hänger ni med? Kristi ställföreträdare. Någon som har tagit Kristus plats i kyrkan. Med det sagt så kan inte jag döma individerna. Men den tanken om att en människa skulle kunna sitta i Guds ställe i den bemärkelsen som de menar, är enligt Bibeln en hädelse som jag inte alls tror, eller som jag tror Bibeln varnar för starkt. Johannes Paulus den andre säger att ledaren av den katolska kyrkan definieras enligt tron som Jesu Kristi ställföreträdare eller vikarie, Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten.
Det är verkligen en häftig händelse.
Det är det. Det är det. Och de använder den makten mot kejsarna och kungarna under medeltiden. Det här så säger påven Gregorius på 1000-talet när påvedömets makt var som störst. Att alla furstar ska kyssa påvens fötter. Han har rätt att avsätta kejsare. Ingen bok eller kapitel ska anses kanoniskt utan hans auktoritet. Han själv kan inte dömas av någon. Den romerska kyrkan har aldrig felat och kommer aldrig att fela till evig tid. Och ni kan tänka er, när ett system kommer fram eller en organisation kommer fram som undervisar och tror på det här, så kan ni veta vilket maktmissbruk det kommer att leda till. Det har funnits många ärliga katoliker som har gjort det bästa utav den förståelsen och som inte har missbrukat den här felaktiga uppfattningen. Men det finns många också som har missbrukat det. Så det handlar inte om individer. Det handlar om, som du säger, en organisation eller ett system. Och ja.
En annan. Mm. Det finns en bok som är en pastor, ingen vän. Har skrivit, där titeln är Församlingen, världens hopp. Mm. Det är lite grann samma, alltså, tendenser.
Mm.
Att man sätter församlingen, alltså, på en plats den inte har.
Mm.
Utan det är Kristus som är världens hopp. Ingen annan kan ta det ju. Att vi är kroppen, det är en sak.
Mm. Det är Kristus som är huvudet i kroppen.
Det är han som är hoppet och frälsning och hela Jesus. Alltså att,
och det som den romerska kyrkan gjorde var ju att de sa att det finns ingen frälsning utanför kyrkan. Alltså det är genom kyrkan, när du tar del av nattvarden och de här sakerna fysiskt sett, är då som du får del av frälsningen. Och du kan endast få förlåtelse genom en präst. Så visst, Jesus kan förlåta dig, men han gör det bara genom prästen i den katolska kyrkan. Så därför, om du vill ha förlåtelse för dina synder, så måste du gå till en präst och bekänna dina synder. Du kan inte vända dig till Jesus direkt där. Och de säger i deras handbok här från 1800-talet, Gud själv är skyldig att rätta sig efter hans prästers dom och antingen inte förlåta eller förlåta, allt eftersom de, alltså prästerna, antingen vägrar eller skänker synda förlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. Det här ledde till, eller det här kopplades ihop med den här tanken om skärselden. Att när du dör så hamnar du på en plats. Eftersom du var inte tillräckligt ond för att hamna i helvetet, men inte tillräckligt god för att komma in i himlen. Så då hamnar du i en mellanting som kan de kalla det för skärselden. Och där ska du bränna bort dina synder under årmiljoner eller tusentals år, eller beroende på hur synder du har varit, och sen får du komma in i himlen. Skärselden finns inte en gnutta stöd för i Bibeln. Det är bara en, som de själva erkänner i sin katekes. Kyrkan har formulerat trosläran om skärselden framförallt på koncilierna i Florens och i Trient. Det är alltså inte de bibliska läror överhuvudtaget, utan bara teorier. Och sen kommer vi på det här, ni kommer ihåg den här business, den här vågen som man har i handen. De kommer på att man kan ju sälja tid. Eller man kan ju sälja, inte förlåtelse kanske i sig, men man kan sälja så att man slipper en viss tid i skärselden. Och det blev ju då som Tetzel sa senare. Han hade sin slogan som Martin Luther protesterade mot. När myntet ute i kistan klingar sig själen ur skärselden svingar. Så man kunde betala, köpa de här avlatsbreven. Och på det sättet så kunde man förkorta sin tid i skärselden. Ja.
Alltså, jag bara tänkte på det här, om inte de har fått den här idén utifrån första Korinthierbrevet. Ja, där det står, så ska det en gång visa sig hur det är med varsens verk. Den dagen ska det göras till kunnigt, hur den ska uppenbaras i eld. Och hur långt varsens verk är, ska elden pröva. Och så, är det, så står det mer då. Men om hans verk som brännes upp, då ska han gå miste om lön. Själv ska han dock leva frälst, men så som genom eld.
Mm.
Om inte det, alltså, om inte de har tagit någonting där och
Ja, det kan mycket väl vara att de försöker hitta något där. Men det står ju ingenting om någon skärseld, eller hur tänker du?
Nej, men nej, men det står ju här att det prövas genom eld, och det som inte är byggt på guld och ädla stenar så att säga, det är ju bara skrot ju, och det bränns upp.
Och det står ju om på andra ställen också. Det står i Malaki om hur han är han ska luttra Guds folk. Det som det handlar om här dock är inte efter döden, utan det är i livet, när människor lever här och nu. Prövningar möter oss och vi luttras, vi renas genom den prövningens eld.
Man säger ju om fina människor, de har ett hjärta av guld. Det är ju så att när du renar guld så måste du upp till en viss grad för att slagget ska läggas, försvinna. Och du når den här 24 karats. Det är ju det som du är inne på, eller att det gör att det är jätteont när du luttras.
Precis, när man eldar den, det intressanta är att då kommer slagget upp eftersom det är lättare och guldet sjunker ner. Så skrapar de bort det. Och sen så märker de om de inte ser att det är blankt, så fortsätter de elda. Men sen till slut när de ser sin egen avbild, då ser de nu är det färdigt.
Och så guldet brinner och sånt.
Och det som är så intressant också i det här, det är att guld, som har en sån hög karat, är så formbar. För du kan, jag tror det var 1 kilo guld, kan du dra en tråd runt hela jorden. Du kanske överdriver. Men det är alltså, när du når den här höga karaten, så blir du så formbar. Alltså det går inte att, det är väl så man vill förklara det. Det här med hjärta av guld. Många säger det om mig. Nej, nu.
Det tror jag nog. Det är så som vi önskar, men då måste vi utsättas för prövningar. Hur lyckas de med det här då? Jag tror att, jag menar visst, de tar nog sådana här bibeltexter och tar saker ur sitt sammanhang och försöker att säga saker när de undervisar. Men om människor hade kunnat läsa helheten så hade de sett att det här går inte ihop. Så vad gör man? Jo, man förbjuder människor att läsa Bibeln. Kan ni tänka er? Kyrkan som skulle vara förvaltare av Guds ord säger du får inte läsa Guds ord. Du ska bara lyssna på vad prästen säger, för annars kan du gå vilse. Och det blir förbjudet strängt att ha ovannämnda böcker, gamla nya testamentet, på modersmålet. Och kyrkan erkänner fortfarande idag att skriften, det är inte bara den heliga skriften som de hämtar sin lära ifrån, utan skriften såväl som traditionen. Och om man ställer frågan hur ska skriften tolkas, om det är en tvetydighet om det, så säger de det är traditionen som ska tolka skriften. Vilket betyder förstås då att det är traditionen som står över skriften, att skriften inte kan tolka sig själv. Jesus tillrättavisade fariseerna på sin tid som hade gjort precis samma sak. De hade skriften, men sen hade de lagt till traditionerna, Talmud och andra sådana saker, Mishna också, för att liksom tolka skrifterna. Och de ansågs lika heliga på något sätt, inte kanske lika heliga, men de hade auktoritet, precis som de andra sakerna. Och Jesus, han svepte undan allt det här, han sa, förgäves styrkan med mig, eftersom de lär och de förkunnar en människobud. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni följer och för vidare. Samma sak hade den katolska kyrkan gjort här. Den blev en död kyrka, andligt talat.
Det är ju intressant. Redan på den tiden, så att säga, hur var det, så var det här förfalskningen på gång.
Ja.
Det är ett gammalt fenomen. Ja, de tolkar ju på sitt sätt Jesu ankomst.
Det är sant.
De vill ju under aldrig erkänna honom ens. De visste ju väl.
Nej.
Ja, det är det man tänker efter.
Och om man tittar på vad reformatorerna tänkte om det här med antikrist, så var ju de väldigt övertygade om att det påvliga ämbetet var antikrist. inte individen, men de talar om själva ämbetet, om det här organisationen eller systemet. Och Martin Luther, det smärtade honom, säger han, även om han hade skrifter på sin sida, att framhålla påven som antikrist. Så det här systemet orsakar en hel del saker också. Döden, stod det, skulle komma här. Och dödsriket, helvetet, står det i vissa översättningar. Ordet är Hades, och det betyder helt enkelt dödsriket. Det handlar inte om brinnande och sådana saker egentligen. Det är Gehenna används som det, men inte just Hades. Hur som helst så är det intressant, det här med liemannen tyckte jag var spännande. Var kommer det ifrån? Om vi tar rent, vad kallar man det, kulturhistoriskt. Det är från senmedeltiden. Det dödsmotiv som svepte över Europa efter digerdöden på senmedeltiden. Digerdöden från 1347 till 1351 dödade nästan hälften av Europas befolkning. Men den var ungefär lika illa som den justinianska pesten 541. Och det är intressant att just mellan 538, som vi skulle identifiera den här döda hästen ifrån, fram till kanske 1500-talet, så är det några av de värsta pesterna i hela världshistorien. Och det står det här om. De skulle döda med svält, med pest, genom jordens vilda djur och med svärd. Så det var krig, det var hungersnöd och oroligheter och även de här pesterna. Här ser ni digerdödens utbredning. Vissa ställen som blev besparade. Och det kan man spekulera i varför, men det ska vi inte göra nu. Så en avfallen kyrka. Men den värsta förföljelsen, eller den värsta döden, orsakades av kyrkan själv. De började förfölja de som inte trodde samma sak. Visst, kyrkan hade konstiga idéer, och kyrkan får ha konstiga idéer om de vill. Det kanske inte är Guds kyrka, men vi har religionsfrihet, tror vi på. Om någon vill tro så, som att påven är Kristi ställföreträdare och tillbe honom, eller vad de nu vill göra, och fine, de har rätt att göra det i den bemärkelsen. Men det var inte de okej med, utan de ville tvinga alla att tro som dem. Och de började förfölja de som inte trodde likadant. Det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker, skriver John Dowling, att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje år av påvedömets existens. Albigenserna till exempel är ett sådant exempel. På 1200-talet då släppte påven loss ett korståget som går under namnen Albigenserkrigen, som började med en grym massaker i katarernas stad. Kampen mot kättarna var skoningslöst, och i en särskild bulla medgav Innocentius den fjärde att tortyr fick användas i kampen mot kätteriet.
Yes. Var ligger det här?
Katarerna, det är i Spanien, mellan Spanien och Frankrike. Så det är där uppe någonstans.
Och vilket folk är albigenserna?
Albigenserna, det var en sekt som faktiskt blev helt utplånad i princip utav den här korstågen. Och de trodde inte som, de kallades för kättare eftersom de inte ville underordna sig påven. Och ja, vi har ingen utav deras texter kvar, för de blev alla brända. Men det man har kvar är vad katolikerna sa om dem, och de sa en massa fruktansvärda saker om dem. Så man vet ju inte vilket som stämmer eller inte. Men valdenserna vet man däremot mer om i norra Italien. De blev också hårt förföljda. Och de som grep till vapen mot valdenserna utlovades 2 års avlat. Så om du dödade en valdens så fick du 2 år. Och hur mycket den syndade så hamnade du inte längre i skärselden för det. Så på det här sättet så var det många som grep till vapen mot dem. Och att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en tillräcklig kännedom om historien, skrev Lecky på 1800-talet. En sak, ja, vi kan läsa vidare. Vad händer med alla dessa martyrer som dödas, som slaktas? Blir det någon upprättelse? Låt oss läsa vers 9 till 11.
Och när framme på det tänkte i livet såg jag under altaret själarna de som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst: hur länge du helig och sannfärdig härskare ska du dröja med att hålla dom och utkräva hem för vårt blod på jordens invånare? Och åt var och en gavs en vit klädnad, och den blev tillsagda att vara stilla ännu en liten tid tills deras medkännare och bröder som skulle dödas liksom de själva hade nått sitt fulla antal.
Mm. Här har vi martyrerna som ropar ut. Själarna från de som har blivit slaktade. Men var ligger de någonstans, de här själarna?
I jorden.
I jorden, ja. Eller? Var står de?
Under altaret.
Under altaret ligger de. Vad gör de där under altaret? Vi måste återigen komma tillbaka till att det här är en symbolisk bild från Gamla testamentet. Vad var det som hände? Jo, altaret, det var där som man hällde ut blodet från offerdjuren som hade slaktats i Gamla testamentet. Under offeraltaret. Offeraltaret och blodet, det står att själen är i blodet. Och så man kan säga att det är deras blod som ligger där runt altaret. Och frågan är, var är det här altaret någonstans? Är det i himlen eller är det på jorden? Om man tittar på att det här handlar om offeraltaret och inte rökelsealtaret, så förstår man, offeraltaret, det var där Jesus som Guds lam blev korsfäst. Var det på jorden eller var det i himlen? Det var på jorden. Mm. Och det är alltså här som det är fler som har slaktats för Guds ords skull. Och därför så ropar de ut efter upprättelse. Det står om Abels blod. Att hans blod ropade ut ifrån marken när han hade blivit dödad av Kain. Och var det så att hans blod fysiskt ropade ut? Nej, men blodet krävde upprättelse, det krävde hämnd. Och så hände det. Det var en bra fråga. Hur länge ska du dröja med att utkräva hämnd för oss? Vi har slaktats 50 miljoner, förlåt, under den här tidsperioden. När kommer upprättelsen? Och de blev sagda att vila en liten stund till. Tills deras fulla antal hade blivit nått. Men de fick en vit klädnad.
Men det måste vara Kristi uppståndelse. Först vi får en vit klädnad.
Ja, och den fysiskt sett så är det ju så. Däremot så fick de den medans de skulle vänta. Så det här verkar vara innan. Så de ska vila ett litet tag till uppståndelsen. Men de skulle ändå få någon form av upprättelse. Vissa har tolkat det här och jag är inte dogmatisk över det här. Men jag har varit där vid valdenserna i deras grottor där de fick gömma sig. Och det finns ett monument här vid deras byar som påminner oss om hur när valdenserna anslöt sig till reformationen. De hade blivit förföljda och missförstådda under hela medeltiden. Fram till reformationen så fick de en form av upprättelse. För de insåg att valdenserna hade varit protestanter hela tiden. Trots att de trodde på Bibeln, att Bibeln var den enda auktoriteten. De trodde på rättfärdighet genom tro, inte genom kyrkan eller påvar. De fick en upprättelse därigenom. Deras rykte upprättades igen. Så har vissa tolkat det, och jag är väl beredd att hålla med om det på ett sätt. Men om du har en bättre förklaring så är jag öppen för det också. Vi kan ta nästa här i alla fall. Jesus hade pratat om olika tecken. Jag var inne på det här också nu. I solen och månen och stjärnorna. Solen förmörkas, månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himmelens krafter ska skakas, sa Jesus. I Uppenbarelseboken 6 så står det om det här också. Vi kan läsa vers 12 till 13.
Och jag såg när lammet bröt att skett in sigillet. Och det kom en väldig jordbävning och solen blev svart som en tegelsäck. Och hela månen blev som blod. Och himlens stjärnor föll ner på jorden, liksom höstfiborna faller från träden när det har skakats av stormen.
Och här har vi alltså sekvensen utav vad som ska hända. Utav de här tecknena. Det blev en stor jordbävning. Sen blev solen svart som en sorgedräkt. Och det är intressant om man tittar i Markus så säger Jesus att i de dagarna, han pratar om nöden under medeltiden. I de dagarna, efter denna nöd, ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Och sen ska stjärnorna falla. Det är intressant om man tittar i på slutet av 1700-talet, efter den här förföljelsetiden, så sker Europas värsta jordbävning, som är Lissabonjordbävningen 1755. Och kring 100 000 människor omkom, som var en väldigt stor del där och då. Det här ändrade människors tankesätt väldigt mycket i Europa. Hela den här jordbävningen hade en stor påverkan på människors tankar om Gud. Och ledde också till att många förkastade Gud helt och hållet. Men det är intressant att det var en sådan jordbävning. Och efter det, 1780, så var det någonting som kallades för den mörka dagen. Nästan om inte helt ensamstående som den mest hemlighetsfulla hittills oförklarliga fenomenet av sitt slag står den mörka dagen den 19 maj 1780 som en i högsta grad oförklarlig förmörkelse av hela den synliga delen av himlen och atmosfären i staterna i New England. Så det blev, några av er kanske såg den här solförmörkelsen, bilder på den från USA nyligen. Det blir liksom mörkt, men det är bara max en minut. Här var det under en hel dag. Det var inte en solförmörkelse. Det var någonting annat. Folk förstod inte vad det var som hände. Och förstår fortfarande inte idag varför. Sen var månen röd som blod den kvällen sen när mörkret plötsligt försvann. 1833. Så ni ser här, det är jordbävningen, du har mörka dagen. Och sen har du en stjärnfallet 1833. Som det står att hela himlen över hela Förenta staterna var under timmar ett enda flammande tumult. Inte något himmelsfenomen som har visat sig i detta land sedan det först blev bebyggt har betraktats med så stor förundran av en klass i samhället och med så stor fruktan och oro av en annan. Regndroppar har aldrig fallit mycket tätare än stjärnskotten föll mot jorden. Så i flera timmar, eller i hela natten, så var den molnfria himlen ett enda flammande tumult. Och det här, ja, aldrig hört talas om det. Nej. 1833, det största hörnfallet. Så jag tror att de här tecknen faktiskt, flera av dem har bokstavligen ägt rum redan. Ja.
Jag tror inte de här hemma, jag har tagit ett par exempel, visas för alla människor i alla tider. De kan referera till skriften och säga att det är detta här, det är detta tecken du får. För de behöver inte referera eller höra på någon berättelse från mormors mormor. De får se det med sina egna ögon för uppleva.
Det kan vara så att det kommer upprepas på något sätt.
Ja. Men jag är ju väldigt duktig på att repetera. Ja. Jag är väldigt glad på att tala fram det här.
Dock så tror jag inte att det är nödvändigt, för vissa av dem har redan skett. Så det kan hända igen, det är inte stängt för. Men om vi tittar så här historicistiskt så ser vi att mycket av det här har redan hänt. Men det som inte har hänt finner vi i vers 14 och framåt.
Jag
vill läsa.
Och himlen vek undan så som när en bokrull rullas till hopa. Och alla berg och öar flyttade bort från sin plats. Och konungarna på jorden och stormännen och krigsgrevestarna och det rika och det välja. Ja, alla både träna och fria dolde sig i hålor och bland bergskibbor. och vi sa det till bergen. Och klipporna faller över oss och döljer oss. För den ansikte som sitter på toppen och för lammets vrede. Till deras vrede, stora dag är kommen och vem kan bestå?
Så himlen försvinner. Det har vi inte sett än. Alla berg och öar flyttas från sina platser. Det har vi inte sett än. Så det är någonting som ännu inte har skett. Vissa saker har skett, men det är vissa saker som ännu inte har skett. Och sen kommer lammet. Och och det är Jesus. Och de fruktar för honom, eller hur? De ropar till bergen, fall över oss. Dölj oss för han som sitter på tronen. De är rädda för ett lamm, kan jag tänka er. Vad sorgligt. Men det är för att de har föraktat honom, förkastat honom under sitt liv. Och nu kommer han. Vi ska titta lite på den här frågan som de ställer här i slutet. Här, deras vrede stora dag har kommit och vem kan då bestå? Det här är en viktig fråga. Vem kan bestå när Jesus kommer tillbaka? Det är det som är frågan. Och svaret på den frågan finner vi i kapitel 7. Vi ska gå... Vi kan spara det om ni vill. Jag tror att det tar kanske 6 minuter till. Om vi kommer igenom. Om ni behöver, eller behöver ni gå så kan vi spara det. Vad vill ni?
Det är bättre att ta det.
Ja, vi kör på det här i alla fall så kommer vi komma in på kapitel 8 sen. Om du går så blir jag inte förolämpad. Uppenbarelseboken 7, här kommer svaret och det är de 144 000 som kan bestå när Jesus kommer tillbaka. Sedan såg jag 4 änglar stå vid jordens 4 hörn och hålla tillbaka jordens 4 vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande gudens sigill. Han ropade med stark röst till de 4 änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, 144 000 från Israels alla stammar. Och sen radade den upp, 12 000 från den här stammen, 12 000 från den här stammen och så vidare och så vidare. Här är det, de 144 000. Det är de som överlever när Kristus kommer tillbaka. Hur vet vi det? Titta vidare i vers 13. Så kommer en fråga. En av de äldste frågade mig. Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sade han till mig, det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. Aldrig mer ska de hungra och aldrig mer törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. De här kommer ur den stora nöden. Vi ska titta lite mer på just det här senare. Men vi kommer till kapitel 14 också. Men låt oss bara identifiera dem lite grann först här. De är från Israels stammar. Eller hur? Jag vill ställa er den här frågan. Finns det 12 000 ifrån Issaskars stam idag? Finns det 12 000 utav Gads, Benjamins, Naftali, Asher, Manasses? Det enda som finns idag är juda, eller hur?
Om man inte säger att de
är
riktiga judar.
Nej, många av dem, det är det svårt här med genealogin.
Ja.
Att verkligen ta reda på det. Jag är fullt övertygad om att det här inte handlar om bokstavliga genetiska judar. Mm. Det här, för om man tittar i Bibeln genom hela Nya Testamentet så ser man klart och tydligt att vem är det som är de sanna Abrahams barn? I Galaterna 3 så står det: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar, enligt löftet. Paulus skriver många gånger att det inte är alla som kommer från Israel som tillhör Israel. Bara för att du har ett judiskt pass så betyder det inte att du är en del av Guds Israel. Ja, Paulus talar om olivträdet som med sina grenar. Och de som inte trodde bröts bort ifrån det. Medan de andra som trodde inympades. Så det är en viktig poäng att lyfta fram här. Min övertygelse är att det här handlar om Guds folk i den sista tiden, i den yttersta tiden. Det är de som överlever Guds vrede. Det är de som klarar av nödens tid. Vi kommer komma in på det här också senare. Men nödens tid, och de lever när Jesus kommer tillbaka.
De kommer finnas i alla läger, för Sverige och alla kyrkor, tror jag.
Ja.
Det finns ju de som menar.
Man kan också tillägga att det här är symboliskt moment, bara för att enkelt många folk firar.
Det är en annan poäng också. Om vi tittar här. Först så hör han att det är 144 000 från Israels alla stammar. Men i vers 9 så står det: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Jag vill bara ta den här för att göra en viss poäng. Om ni går till Uppenbarelseboken kapitel 1 snabbt här. Uppenbarelseboken 1 och vers 12. Eller vers 10 där. Så står det: på Herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun. Och han säger någonting. Så han hör en röst. Och sedan i vers 12 så står det: jag vände mig då om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om så såg jag 7 ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna en som liknade en människoson. Så han hör först honom, och sen vänder han sig om och han ser Jesus. Är ni med? Kapitel 5, där ser vi samma aspekt igen här. Kapitel 5 och vers 5-6. Så står det så här: men en av de äldste sa det till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och sen vers 6: och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna, de äldste, så stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Så hänger ni med? Han hör lejonet från Judas stam, han kan göra det. Var är lejonet? Han vänder sig om, han ser ett lamm. Och det är det han hör om, eller hur? Vi ser samma sak i Uppenbarelseboken 9. Han hör antalet och så vänder han sig om och så ser han personerna. Gång på gång så ser man det här. Han hör det först och så vänder han sig om och så ser han det. Jag tror samma sak här i Uppenbarelseboken 7. För vad står det? Ser han de 144 000? Enligt vers 4.
Nej.
Han hörde antalet av dem. Är ni med? Och sen vänder han sig om och ska titta på dem. Var är dessa 144 000 och vad ser han? Jo, vers 9: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Det är de sanna israeliterna. Han hör, här är de sanna israeliterna. Och så vänder han sig om och han får se dem, och de kommer ifrån alla olika folkslag. Hade du en tanke? Ja.
Ja, det är inte en tanke, utan det är väl vad man borde tro av det.
Ja.
12 stammar ifrån Israel. 12 lärjungar blir 144. 1000 är har en betydelse av många. För det är 144 många. Alltså det är 144 000 till antalet. Och de här kommer, både apostlarna eller lärjungarna och Israels folk, kommer ju från judarna. De förstås anser att det fanns en judbara.
Så är det.
Sen att det här med berättelsen om Kristus eller evangeliet för oss människor att förstå det tydligare, det är ju bara en gåva utav rike. Det är helt fantastiskt.
Vi ska prata om Guds sigill en annan gång, men det är i alla fall de som får Guds sigill i pannan, och vi ska titta på det lite mer senare. Vad är Guds sigill för något? Jag vill bara avsluta med den sista sigillet som bryts. 8:1, den är en vers lång bara. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i omkring en halvtimme. Nu, om det blir tyst i himlen, himlen är en ganska högljudd plats. Där prisar, vi läste ju om de här fyra varelserna som hela tiden säger helig, helig, helig. De lovsjunger Gud och prisar honom, och dag och natt faller de ner och tillber. Det är mycket ljud, det är blixtar och åska och dån och allt möjligt där uppe. Men plötsligt så är det tyst i himlen en halvtimme. Varför? Jag tror att det är för att alla änglar är borta därifrån. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Så var är alla? Jo, de har lämnat himlen en stund. Och sen kommer de tillbaka dit igen. Jesus sa, jag kommer för att hämta er. Jag har förberett en plats. Jag går för att förbereda en plats, sen ska jag komma och hämta er tillbaka dit. I Thessalonikerbrevet så står det: när befallningen ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Och därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Så han för oss tillbaka dit. Men under den här halvtimmen, jag tror inte en bokstavlig halvtimme, men en profetisk halvtimme. Ni får räkna på det själva, hur mycket det blir. Men där har vi Jesu återkomst. Den tiden som blir tyst i himlen. Så nästa gång så tittar vi på basunerna. Och vi ska se mycket spännande hur de också följer parallellen här. Men viktigast nu är, vill vi vara en del av de 144 000? Du kan vara en del av de 144 000. Vi lever i ändens tid. Vi kan vara de som överlever när Jesus kommer tillbaka. En del av de som förvandlas. Lade ni märke till det att han sa det här? Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp utan att behöva dö. Det finns de som lever när Jesus kommer tillbaka utan att behöva det. Jag vill vara en av dem. Och jag tror att om vi överlåter oss till Gud, vi fullföljer hans uppdrag, så kan han göra det möjligt för oss om det är hans vilja. Ska vi be? Gode Gud, vi ber att du ska förbereda oss för den här tiden. Vi tackar dig för förmånen att vi kan vara en del av dem som har det hoppet om att få överleva den yttersta tiden och få se dig när du kommer på molnen. Vi ber att du ska göra oss redo inför det. I Jesu namn. Amen. Amen.